Hejsan för er alla, roligt att se er. Det finns en del av er som inte vet vad Kamos betyder, men det kanske blir klart här om en stund. Webbtidskriften icenews.is skriver så här: i den mörka hösten och tidiga vintern lider många människor i Norden av ökade depressiva symptom. I Finland kallas november för dödens månad, eftersom det är den tid på året som påverkar de flesta finländare fysiskt och känslomässigt, samtidigt som man lever i vetskapen om att det bara kommer att bli mörkare och mörkare. Så här, för att uppmuntra dig. Man har till och med hittat på en diagnos. Vinterdepression eller seasonal affective disorder, förkortat SAD, har klassats som en diagnostiserad humörsjukdom som en form av depression. Dessa symptom är sömnstörningar, kontinuerlig trötthet, sorg och lyssna här, en längtan efter att trösta äta livsmedel med mycket socker och kolhydrater. Och ni känner igen er. SAD räknas drabba 9,5% av befolkningen i Finland, medan man räknar att så många som 80% påverkas av mörkret under vinterhalvåret. Så man kan säga så här att på vintern blir den annars så melankoliske finländaren ännu mera melankolisk. Det var min egen slutsats. Men nu har vi goda nyheter åt er här, nämligen walkie. Ljusterapi i öronen. Det är det nya. Du som har läst Vasabladet kanske har sett det här. Jag citerar Linda som har en blogg som heter Rutardam. Hon är 18 år från Ekenäs. Hon har köpt det här. Så walkie, ljusterapi som förs in via LED-lampor i hörlurar i öronen, kommer till hjärnan och där stimuleras hjärnan av ljuset och man får en ökad känsla av välbefinnande. Man ska ha dem i öronen 8 minuter per dag. De kostar 180 euro. Jag har tagit ljus i öronen nu i cirka en vecka. Och ja, det är väl för tidigt för att säga något om effekten, men jag är nu inte deppig i alla fall. Det är så långt Lina, 18 år från Ekenäs. Nå, hur mycket bättre du mår av ljus i öronen är jag inte tillräckligt insatt för att säga. Men en sak kan jag säga dig, att ljus i själen, det mår man mycket bra av. Du får ljus i själen genom olika sätt nu när vi går in i den här mörka tiden i vårat karga Norden. Du får ljus i själen genom att, som vi hörde mötesledaren sa här, umgås med goda vänner. Det är ett bra sätt att få ljus i själen. Du får ljus i själen genom en församlingsgemenskap som förmedlar hopp och tro. Där du får omgivna av människor som tror att det kommer nog att gå det här. Fast det är mörkt på morgnarna när du far till jobbet och det är mörkt på kvällarna, eftermiddagarna, när du far hem från jobbet. Ett liv tillsammans med Gud som ger dig tro på att det kommer ljusare tider, det ger dig också ljus i själen. Utan Gud, en sån här tid på året, utan goda vänner, så kan det bli lite mörkt. Så därför är mitt recept här nu så här i början, preludiet av min predikan, det är att du ska förse dig, kanske inte... Om du vill får du prova de där ljuspreparaten också och lägga dem i öronen och se hur mycket det hjälper dig. Det är helt okej. Men förse dig med goda vänner och en god relation till Gud. Och kanske någon gång när solen nu behagar skymta fram 3,5 minut bakom molntäcket, så kutar du ut och så ställer du dig och så tittar du på solen. Då får du både ljus i öronen och i ögonen, och det är jättebra. Lite tips från coachen så här i början av den här predikan. Idag är det nämligen så att vi kommer att tala om sista delen i vår undervisningsserie om Abraham. Jag hoppas att Abraham har fått blivit lite mer av din vän under de här 4 undervisningstillfällen som vi har haft. Om du har missat de här undervisningstillfällena så kan du naturligtvis gå in på vår hemsida. Där finns alla de bandningar. Eller så kan du bara läsa i första Mosebok 12 och framåt, så läser de Abraham där. Lite summering. Abraham kallas i Hebreerbrevet 11 för en av troshjältarna. Han ingår i den här Guds Hall of Fame på något sätt, där Gud presenterar sådana människor som på något sätt har utmärkt sig. Trots att Abraham hade gjort det, så märker vi när vi läser om honom att Abraham var långt ifrån perfekt. Eller hur? Han var långt ifrån perfekt, gjort många misstag, gjort många dumheter, fullständiga dumheter. Men ändå så presenterar Gud honom där i Hebreerbrevet 11 som en av de troshjältar som vi kan ta exempel för. Och det här, exempel från. Och det här ger ju hopp för dig och mig. Eller hur? Ni vet, vi som inte är perfekta. Det är vi som har samlats här. Jag förväntar mig någon perfekt som kom in här idag. Men så sa jag bara du. Och så märkte jag att det är någon perfekt här idag. Idag heller. Men sån var också Abraham. Vi talar om att Paulus citerar honom i Romarbrevet 4:3. Där han säger att Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Med andra ord, Abraham valde att lyda Gud trots att han inte förstod vad det skulle innebära eller hade hela bilden och så här. Utan trots det så väljer han att lyda Gud fastän han inte riktigt vet. Det står att han drog ut från sitt land trots att han inte visste vart det här skulle dra iväg. Det är väldigt få av oss som vet vart livet är på väg, eller hur? En del av er vet inte vad ni ska få kläder på er på måndag ens. Va? Men väldigt få av oss vet hur livet kommer att se ut om 5 år. Eller hur? Och så är det alltid. Så var det också för Abraham. När Gud kallade honom så drog han iväg ut. Han valde att lita på Gud fastän han inte hade den fulla bilden. Sen talar vi också om att Abraham, han var uppmärksam på vad Gud ville med hans liv. Han levde inte på, ni vet, den här lunken som vi går omkring i den här dagliga rutinen. Han levde inte bara och var helt upptagen av det här. Utan han kunde uppfatta att Gud hade någonting som han ville säga åt Abraham. Tänk att Gud har någonting som han vill säga åt dig. Tänk på det när du springer i ditt lilla ekorrhjul. Att ibland stanna upp och fundera att Gud, what's up? Det är engelska. Det betyder vad finns där uppe. Alltså hos Gud, det är det betyder. Sen konstaterar vi att Abraham, han tillber Gud. Alltså Abraham ger Gud en central plats i sitt liv. Och det här är, tror jag, en uppmaning för dig och mig som lever våra hektiska liv. Att ge Gud en central plats i våra liv. Alltså inte en sån där liten fick Jesus som vi brukar tala om. Du vet, som du plockar fram när du är lite melankolisk och så här och tänder ett ljus. Utan Abraham gav Gud en central plats i sitt liv. Och det här är jätteviktigt för dig och mig som troende också. Att vi ger Gud den plats som han behöver ha för att kunna leda oss, för att kunna forma oss och för att kunna leda oss på rätt väg. Sen talar vi om Abrahams hemlighet. Och den var närheten till Gud. Vi läste om att Abraham gick närmare Gud, att han hela tiden inte var nöjd där han var, utan han sökte sig närmare Gud. Jag tror det finns något väldigt hälsosamt i en sån här, vad ska jag säga, helig otillfredsställdhet. Att man inte är nöjd där man är, utan man hela tiden har en längtan. Gud, jag behöver komma närmare dig, jag behöver förstå mig mera på dig och så vidare och så vidare. Det fanns i Abrahams liv och därför kunde Gud använda honom på det sätt han gjorde. Förra veckan. Så talar vi om, inte förra veckan utan för 2 veckor sedan, så talar vi om den generositet som fanns över Abrahams liv. Hur han levde generöst, hur han inte roffade åt sig allt som han bara kunde, utan han istället delade med sig åt människor runt omkring, vilket gjorde att Gud kunde välsigna honom. Och idag då, den sista dagen, så ska vi se om vad den här generositeten ledde till. Nämligen en möjlighet för Gud att multiplicera allting som Abraham gjorde. Vi ska se lite grann på multiplikation. Och du behöver inte tänka så mycket på skolan nu, speciellt du som studerar eller som har studerat. Det blir inga sådana här gångar och så här. Utan multiplikation, med andra ord, med att förmera det som finns, som är givet till ens liv. Det var nämligen så här att Abrahams liv tog inte slut med Abraham. Hänger du med? Abrahams liv tog inte slut med Abraham. Utan det fortsatte. Och vi ska se att det fortsätter till och med än idag. Jag menar, det fortsätter på det sättet än idag att vi kan läsa om honom. Vi kan läsa vad som står skrivet om honom. Men det såg inte så bra ut med den här multiplikationen i början i Abrahams liv. Eller hur? Han knallade omkring där och sparkade sand i det land som inte var hans. Och han funderade nog, vad ska det här bli till? Och Gud talade en massa löften. Och när han kikade på Sara så vet ni hur han reagerade. Han var nämligen barnlös. Han säger åt Gud att vadå? Att av mig ska bli ett stort folk. Jag dör ju, den här Eliezer eller vad han hette ska ju ärva mig. Och barnlösheten var Abrahams största bekymmer. Och på något sätt när Gud ger de här löftena, så jämför Abraham de här löftena som Gud ger, stora grejer som Gud ska ge honom och hans efterkommande. Och så tittar han har inget barn överhuvudtaget. Och barnlöshet speciellt i den där kulturen, Det var ett jättestort problem. Ja, men också hos oss kan en ofrivillig barnlöshet vara extremt smärtsam. Eller hur? Trots att ens liv är lika högt värderat hos Gud, fast man inte får barn, så finns det en djup längtan hos de flesta människor efter att få den. När vi gifte oss så väntar vi 5 år på att få barn. Och så efteråt kan man ju tänka att det var kanske för att jag gift mig så ung, så jag visste inte riktigt hur det gick till och vänta på storken eller någonting sånt. Men i alla fall, vi ville få barn och vi fick vänta ganska länge. Och då fanns det alltid såna här, vad ska vi kalla dem? Jag måste hitta något fint namn nu. Typer. Som kunde häva ur sig en sån här klyscha att jo, i Guds tid så blir det nog. Jag menar, om du häver ur dig en sån klyscha så ska du vara verkligen beredd på konsekvenserna. Det kan bli ett blått öga, speciellt om du talar med människor som är frustrerade och som verkligen inte förstår sig på vad Gud håller på med. Och du säger, ja, i Guds tid blir det nog. Då kan du få ett blått öga. Men i alla fall, det löste sig för oss på ett sätt eller annat. Så idag har vi 3 barn, vilket vi är jättetacksamma för. Men det kan vara enormt frustrerande. Därför att när vi läser, det är egentligen det första uppdrag som Gud ger sin skapelse efter han har skapat människan. Vi ser det i första Mosebok, det 27 kapitlet. Så står det att Gud skapar människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Men andra ord, det här var någonting som Gud hade lagt ner i mänskligheten, i oss, redan från början. Att det ska inte sluta med oss. Det ska inte sluta med Abraham. Det ska inte sluta med dig. Utan Gud sa, var fruktsamma och föröka er. Så det finns någonting i Guds natur som är att förmera. Eller hur? Och det här kom väldigt, väldigt snabbt fram. Idag ska vi inte fokusera oss så mycket på barnafödandet. Att mer än så där blir det inte. Så du kan, som tyckte det blev lite känsligt, kan du pusta ut. Utan vi ska ge oss in på det här uppdraget på något sätt. Att sträcka oss ut för att beröra andra människor. Som den här bilden ger oss när vi läser. Guds uppdrag till Abraham. Första Mosebok 12. Från början där. Från vers 1. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus. Bege dig till ett land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Gud har 2 syften med sin välsignelse åt Abraham. Okej? Okay? Och Gud har också 2 syften med den välsignelse som du helt utan att ens notera det, han öser över dig varje dag. Hur? Därför att Gud har välsignat dig, därför är du här. Därför att Gud har välsignat dig, därför lever du idag. Ja men, jag har problem. Ja, det har jag också. Men det är på grund av att Gud har välsignat oss som vi är här. Det är så många välsignelser som vi bara tar emot utan att ens reagera över dem. De här välsignelserna har 2 syften. För det första så vill Gud välsigna dig. Det är så. Hoppas du har rätt Guds bild. Gud vill välsigna dig. Han är inte någon sån här sned gammal farbror som sitter på ett moll och som på något sätt vrider åt kranarna så mycket. Oj, nu föll en droppe. Äsch då. Ungefär. Utan Gud är en välsignelse, Gud är en Gud som vill välsigna, som faktiskt vill ösa över dig välsignelsen. Det står i det här bibelstället som finns i Gamla testamentet, hur välsignelsen ska följa efter dig och hinna fast dig. Till och med det står, som vi hörde förra söndagen tror jag, att hans välsignelse vill förfölja dig. Kasta sig över dig, ta tag i dig så du inte ens kan springa undan från dem. Sån är Gud! Jippi! Man kan ha olika respons. Man kan ha halleluja som vi sjöng här i lovsången, eller så kan man säga jippi eller någonting. Men sån är Gud i alla fall över ditt liv. Det jag säger surgurka, men hejsa jag inte gör. Det är nog bra, sitt nu där och ta emot undervisning. Jag ska inte pressa dig till säga halleluja eller amm eller göra respons överhuvudtaget. Du får sitta här och vara din your lovely self, var precis som du är, och känna att det är bra så här. Är det bra? Bra, då fortsätter vi. Han vill välsigna dig. Men den andra delen av hans intention med att välsigna dig, den läser vi om, att du ska bli till välsignelse. Och jag vågar hävda att det är en ännu större glädje och en ännu större förmån att få bli till välsignelse än att få ta emot välsignelse. Det är ännu större glädje att få välsigna någon annan, att få ge in i en annan människas liv, att få vara generös som vi talar om. Därför att på något sätt, då går välsignelsen genom dig. Eller hur? Det bara stannar inte där, utan det går genom dig. Och det är mycket hälsosammare. Du vet, som när man äter och så här. Att det är viktigt att det går båda vägarna för att det ska fungera. Så är det, helt klart. Till och med så mycket, om vi går tillbaka till texten här, att på grund av Guds välsignelse över Abraham, inte stannar med Abraham, så ska alla släkten på jorden vara välsignade. Det måste man nog medge är ganska starkt. Eller hur? På grund av att inte Abraham håller det här för sig själv och gottar sig i sitt eget, utan är beredd att bli till välsignelse, så sitter du här och tar del av den välsignelsen. Det ska vi se här om en liten stund. Och det ska jag säga, det är starkt. Nå, naturligtvis blir då på något sätt Abrahams den här troskampen, om vi kan kalla den det, det blir den här barnlösheten. Eller hur? Räkna stjärnorna och så vidare. Säkert räkna stjärnorna. Det är jag och gumman. Och sen är det slut. Det är inte så svårt. Det är inte så svårt att räkna. Eller hur? Så hans kamp, hans troskamp blir det här. Och det är inte så konstigt att fienden frestar Abraham med otro efter att han har fått de här löftena. Speciellt eftersom tiden går. Eller hur? Speciellt eftersom tiden går och det ser inte ut att bli någonting det här överhuvudtaget. Han funderar säkert mer än en gång varför han gick omkring i ett vilt främmande land. Va? Ett land, okej, Gud hade lovat att han skulle få bo där, eller få det landet till sin egendom. Men då var det ju inte så. Till och med så att Abraham dog utan att ha fått en enda plätt. Den enda plätten, den betalar ju inte ens Gud, utan det betalar han själv. Eller hur? När Sara dog så köpte Abraham ett jordstycke av de här inbyggarna i det här landet. Blir det någonting överhuvudtaget? Varför stannar jag inte ur? Varför stannar inte jag kvar där? Kanske hörde jag fel. Ja? Funderar på ditt liv någon gång. Kanske det inte blir till någonting. Kanske jag bara inbillar mig. Är jag liksom frälst överhuvudtaget? Va? När man ser saker och ting som går emot en, när man ser saker och ting som är negativt, som präglar ens liv, när man ser saker och ting som inte blir som man har tänkt och så vidare, så jag menar, du är väl människa, eller hur? Det är klart vi funderar så. Vi vill ju att allting ska gå bra, men inte allting går bra. Och så har vi alla de här löftena att du ska bli välsignad och bli till en välsignelse. Tänker, varman, det är finska. Men våran utmaning till att bli välsignad och att bli till en välsignelse, det ligger ju i sakens natur att inte enbart leva för sig själv. Eller hur? Det är väldigt svårt att bli till en välsignelse om du bara lever för dig själv. Om du bara är upptagen med ditt eget liv och du säger, när jag har fått det jag har behövt, eller det jag behöver, då ska jag välsigna andra. Vet du när du kommer att välsigna andra då? Eventuellt med arve. Kanske några barn som lever efter det. Kanske då får du välsigna. Nej, det blir inte så. Om du säger så, jag ska ge av mina pengar när jag har betalat alla mina egna räkningar. Då kommer du aldrig att ge. Utan att bli till en välsignelse, det är ett beslut som jag gör. Ett beslut som jag får fatta mitt i en sån här på något sätt ofullkomlig, operfekt. Det heter det väl inte. Icke-perfekt, icke-fullkomlig situation som jag har. Då måste man fatta det beslutet att bli till välsignelse. Vår utmaning som troende, det är att inte leva för oss själva, utan leva för andra. Det är den enda möjligheten för oss att bära frukt. Man brukar säga så här, kommer det lite igen, sorry nu. Barn är roliga att göra, men besvärliga att uppfostra. Det är sant. Men det är sant. Och det krävs på något sätt av föräldrar att man mognar till lite grann för att kunna fostra barn. Eller hur? Jag menar, barn är ju gulliga. Visst är barn gulliga? Ja. Har du sett någon barnvagn som, du vet, en barnvagn som man har ett barn i då? Så man går omkring på gatan och så kommer en sån här råbarkad typ, sån här byggnadsarbetare med byggnad. Så, oj, gullig, 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 gullig. Säger de där. Ja, men barn är fantastiskt gulliga och underbara på alla sätt. De tar på något sätt fram det mjuka i mannen till och med. Och så här. Men ett barn är ju otroligt själviskt egentligen. Eller hur? Jag menar, ett barn skriker när det är hungrigt. Eller hur? Det skriker när det är hungrigt och fyller blöjan när det behöver. Och så här. Och det här gör de helt och hållet utan att tänka på vad det ska få innebära och vilka konsekvenser det ska få för föräldrarna. Eller hur? Så då krävs det av föräldrarna. Det är lite jobbigt när barn får barn. Eller hur? Det är lite jobbigt när allt för unga människor blir föräldrar. Det kan gå helt bra, det kan fungera, men det är jobbigt. Därför det är jobbigt när barn ska uppfostra barn. Det behöver vara föräldrar för att uppfostra föräldrar. En förälder är en sån människa som inte längre tänker bara på sig själv. Okej? Okay? Så där ser det ut. Utmaningen för varje generation, det är att föda fram nästa generation. Lyssna nu, det här är bra grejer. Helt klart. Det har alltid varit en utmaning för familjer och för församlingar att föra över tron, en levande tro, inte bara en tradition, utan en levande tro på nästa generation. Eller hur? Och som förälder vet man att man talar ganska ödmjukt om det här. Man kastar överhuvudtaget inte sten i glashus. För man vet att det här är tuffa saker. Det här är svåra saker. Så man ordar inte med några stora ord överhuvudtaget inte. Kanske man gör det innan man får barn. Men efter man får barn så blir man lite lugnare i sin bekännelse. Därför att det är tuffa saker. Men det är en utmaning. Och allt för ofta, om man tänker i andligt hänseende, om vi talar om generationer i församlingen, så blir nästa generation aborterad. Man kan få ett skeende i en församling, människor kommer till tro och så vidare. Men att få det över till nästa generation, det är en stor utmaning. Det har varit en stor utmaning i den här församlingen. Och till en del har vi lyckats, till en del har vi misslyckats. Därför att det är en väldigt, väldigt stor utmaning. Så antingen aborteras nästa generation, eller så blir nästa generation föräldralösa. Och får hitta sin egen väg. Och ingen av de här vägarna är bra. Utan vår önskan är att generation efter generation ska lära sig här i församlingen att känna Jesus, att älska Jesus, att växa upp och bli mera lik Jesus Kristus. Och för att det ska hända så behöver det finnas föräldrar som tar hand om de här skrikpannorna. För annars går det inte. Och det är en stor, stor utmaning idag. Första Mosebok 17 och 9 så står det så här. Gud sa på nytt till Abraham: du ska hålla mitt förbund, och du och dina efterkommande från släkte till släkte. Så med andra multiplikation, det är inte bara att Abraham var så det jättehel och så det jätterätt och på något sätt fila på sitt eget rykte och så vidare. Utan nyckeln ligger i att Abraham ska föra vidare det här till nästa generation. Så att man från släkte till släkte ska hålla sig till Herren. Okej? Okay? Och för att det här ska hända så behöver det finnas föräldrar människor som är villiga att föra fram en ny generation. Och trots att det här är svårt, och trots att jag har lite varningstext på det här nu, så ändå det här med multiplikation, det är den största välsignelsen. Att få se barn växa upp, att få se nästa generation, både som far eller som mor, och i församlingen att få se nästa generation, det är som tummen upp. Eller hur, ni som är lite äldre? Jag talar ibland med äldre människor i församlingen, och vi diskuterar ibland om musikstilar, och vi diskuterar ibland om det, om ljudvolymer och sådana här saker som vi har sina utmaningar. Men en sak hör jag hela tiden, och det är, man tycker det är så fantastiskt att nya människor hittar hit, att människor kommer, att ungdomar kommer, att människor blir frälsta, att människor blir döpta. Då är man villig att härda ut ganska mycket. Så jag tycker nu att alla ni som är... Vad står jag på klockan för? Alla ni som är under 45, ger alla som är över 45 en stor rungande applåd. Så vill jag att alla ni som är under 45 ska tänka på hur den musikstilen ska låta då du är 85. Där får du någonting att bita i. Det där var bara en parentes och en tips från coachen nu igen, som du får ha överseende med. Men multiplikation är den största välsignelsen. Att få se att Guds rike går vidare. Att få se att släkten går vidare. Eller vilken scenario vi nu vill tala om. Men om vi talar om församlingen, så är multiplikation fantastiskt att få vara med om. Vi har en bok i ledarskolan som du också kan köpa ut i bookshopen, som heter Ledarskap, som vi själva har skrivit. På pärmen av den boken så står det så här: det finns en sak som är större än att själv komma till himlen, och det är att få ta med sig någon annan dit. Jag skulle önska att varje troende, varje människa som har fått lagt sitt liv i Guds hand skulle få uppleva den fantastiska förmånen att få vara med. Kanske du inte är du enbart som är med och leder den människan, men få vara med om att vara med och leda en människa till Jesus Kristus. Det är den kristna upplevelse arsenalens största kick. Om du är ute efter kickar i ditt liv, så det finns ingenting som är mer underbart än det. Det är en stor utmaning, men det är en underbar upplevelse. Att få ge vidare den tro man har fått till någon annan, det ger ens liv en större mening. Okej? Okay? Du kan, och nu när vi talar om det här, så vet jag att det kan vara så här: jag kommer nog aldrig att få leda någon till tro, eller jag är inte någon sån, och så vidare. Men jag vill hävda att du kan få vara med och betyda någonting för en annan människa. Eller hur? Om du tror det, så nicka så här. Ja, du kan få vara med och betyda någonting för en annan människa, och det är det som ger ditt liv innehåll. Till dig som upplever dig misslyckad som kristen för att du inte fått vara med om att föra någon till tro, eller också du som upplever dig misslyckad för att du inte har fått barn, du behöver inte leva under fördömelsen. Du kan få en meningsfull framtid. Vi ska läsa ett ställe i Jesaja 54. Jesaja 54 och 1, där står det så här: jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Det här är då inte bara till alla män, utan det är så här generellt. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger Herren. Det här låter ju lite kryptiskt. Vad är det här för någonting? Men det här bibelstället talar om det, att du kan få betyda någonting. Du kan få föda in någonting från Gud i en annan människas liv. Du kan få med ditt liv betyda en skillnad i evigheten, därför att du har vågat tro på Gud att han kan använda just dig. Eller hur? Han kan använda just dig precis där du är. Du kan få mera barn än, jag läste det av en familj i norra Österbotten. Det är sant. Du kan få det. Du kan få uppleva det i ditt liv, därför att Gud vill använda dig. Precis just dig. Vi kan läsa vidare i vers 2 och vers 3 där. Det står utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna som du bor in under och spara inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Till du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Och det här det är för oss som, jag menar, vi har ju väldigt lite tält. Det är då vi är på hike eller någonting annat. Så vi kanske inte riktigt förstår det här. Men om du tänker dig i Abrahams situation. Eller hur? Abraham bodde ju i tält. Där han var. Och nu får han det löfte från Gud att du ska få en son. Jag undrar om inte det här lite refererar till det här. Nu spekulerar jag, så att du ska inte ta mig för teologiskt allvarligt just nu. Jag undrar om inte det är så här att fastän de inte hade fått något barn så förstorade de tältet. Eller hur? Ni vet hur det är med par som blir gravida. Det är som Ikea. Så får man och så får som mannens eller kvinnans, då vi ska vara likvärdiga här nu, vårt studierum där vi har våran private time och där vi får vår försäljning, det är som ett minneblott. Och det tapetseras om och det blir blått och det blir rosa och det blir barnsängar och grejer. Man förbereder för att här ska det komma till ökning. På samma sätt så uppmuntrar det här bibelstället att du som aldrig har fått leda någon till tro, förbered dig. Efter mötet här nu så går du till bokshoppen och så köper du den här grunden. För att nu ska du få använda den och leda någon människa vidare i tro. Nej, så har jag aldrig tänkt. Exakt. Precis det. De dimper inte ner. Barnen kommer inte med storken. Det är så. Och de tror, om nya människor i tro, de kommer inte heller med storken. Det funkar inte så. Utan man får hitta dem på något sätt. Men det är så jättebra, nu ska vi inte gå där mer. Det är så jättebra att få förbereda sig, eller hur? Det är så jättebra att ställa sig in på att jag kommer inte att vara ensam med min tro hela livet. Jag kommer inte bara att finnas för mig själv och se hur jag ska själv bli välsignad. Utan jag förbereder mig för att välsigna andra. Att finnas till för andra, att ge mitt liv för andra människor. Det är fantastiskt. Och jag vill på något sätt uppmuntra dig att rör dig inte i fördömelsens träsk eller på något sätt att jag är så dålig, jag kan inte. Utan börja förbereda dig, börja drömma som Abraham gjort. För Gud har tänkt och planerat för dig att du ska få betyda någonting för någon annan. Du ska med ditt liv få göra en skillnad. Jag vill tala in de här orden i ditt liv, speciellt du som kanske misströstar med dig själv och tänker att det blir inte så mycket. Du ska med ditt liv få göra en skillnad. Gud har välsignat dig och han kommer att göra dig till en välsignelse. Och det kommer att vara en positiv upplevelse för dig. Så låt Gud få leda ut dig dit han vill och dit han har tänkt. För du har ingen aning om var det kommer att sluta. Det kan jag bara säga. Då kommer ursäkten. Ja, men jag är ju ingen stor evangelist. Ja? Du har lutat dig på den här statistiken som säger 10% i församlingen är evangelister. Vi lämnar över det åt de som är glappa i munledare och de som verkligen vet hur man ska svänga och svänga orden och så vidare. Det är aldrig de stora som det hänger på. Det är aldrig de stora människorna egentligen som är den stora orsaken till att Guds rike går framåt. Jag har en man. Han heter Edward Kimball. Vem känner honom? Edward Kimball. Ingen. Han har inte läst någon religionshistoria, hör jag. På något sätt. Han är jätteokänd. Han är så okänd så jag tror att jag hittade honom på nätet på en bild, men jag vågar inte lägga dit han, för jag var inte 100% att det var just den Kimball det var frågan om. Kimball heter han. Edward Kimball. Han var söndagsskollärare. I hans söndagsskolklass fanns däremot en som jag tror att du känner. Han hette D.L. Moody. Han var söndagsskolelev för den här Kimball. Man känner inte till nästan någonting om honom. Men han var med och ledde D.L. Moody, en av den moderna tidens absolut största predikanter. Han har skrivit hyllkilometer nästan, kan jag säga. Det var en överdrift. Men han har skrivit jättemånga volymer av fantastisk litteratur. Han var en människa som var en gudabenådad predikant på alla sätt. Hade inte Edward Kimball gjort någonting så hade det inte funnits någon D.L. Moody. Eller hur? Du kan vara en sån. Du som tycker att du är så liten och inte kanske räcker till så mycket. Så kan du vara där och få betyda någonting för någon annan. Så tacka Gud för söndagsskollärarna. Eller hur? Tacka Gud för dem. De gör ett fantastiskt viktigt arbete. D.L. Moody i sin tur, han påverkar någon som heter F.B. Meyer. F.B. Meyer, han påverkar någon som heter Wilbur Chapman. De här är ganska kända, om du har läst kyrkohistoria. Chapman samarbetar med en som heter Billy Sunday. Och Billy Sunday hade en stor påverkan på en som hette Mordecai Ham. Känner du honom? Ham. Han ser ut sådär. Han hittar jag i alla fall. Mordecai Ham. Mordecai Ham, han var en evangelist. I början av sin, så att säga, sin karriär så var han rätt så framgångsrik. Men sen så gick det lite neråt. Och han upplevde sig själv väldigt misslyckad i sin tjänst. Och därför beslöt han sig att sluta. Det är så typiskt oss. Då vi blir misslyckade, upplever oss misslyckade, då är det dags att sluta. Men i alla fall, så om det var han själv eller om någon fick övertala honom att ha ännu en kampanj, så gick han med på den. Så han hade en kampanj, en möteserie till. På den möteserien så finns det en 16-årig pojke med lite intresse för de här mötena överhuvudtaget. Och han hade blivit övertalad, inom situationstecken tvingad dit av någon, säkert mamma. Men i alla fall, han kom dit och på de här mötena så blir den här 16-åringen frälst. Och den 16-åringen heter Billy Graham. Han kanske du känner, eller hur? Billy Graham som är en av de verkligt, verkligt stora evangelisterna och där som miljontals människor har fått vara med om att också bli frälst. Tänk vad en liten sak kan betyda när man låter sig bli till välsignelse. För det här är nämligen Guds multiplikation. Det är inte så att du kommer att få 100 000 barn på det sättet. Men du kan få barn och barnbarn och barnbarns barn och barnbarns barnbarns barn. Jag kan en till då. Barnbarns 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 barn kan du få. Och slå in det på min räkna någon gång när du kommer hem och du bara får 3 stycken. Så märker du att det blir ganska många i längden. Det är Guds multiplikation. Du har ingen aning om var det lilla du gör kan sluta. När du gör det uthålligt. När du gör det av kärlek till Jesus och av kärlek till människor runt omkring dig. Fick ett uppmuntransmäss från Kenneth Pettersson på Filippinerna igår, tror jag. Där han skriver så här: underskatta aldrig kraften i ett leende, i ett vänligt ord, i ett lyssnande öra, i en komplimang eller en liten omtänksam handling. Eftersom det i sig har potentialen att verkligen förändra liv. Så är det. Gör det lilla du kan. Gör det villigt och glatt, sjunger vi en gammal sång som ni som är under 35 inte har aldrig kanske hört. Det spelar ingen roll. Men det är nämligen så. Vi återgår nu när vi ska avsluta vår gudstjänst. Så återgår vi till Abraham. Hans lydnad, tro och villighet att gå när Gud kallar honom ledde till att hela världen blev välsignad. Daniel kommer då på spela. Hans villighet att inte bara, jag får lejdom, jag far tillbaka till Ur. Jag får vara något, fick vi några barn ändå. Utan hans villighet att gå med Gud så gör att hela världen blir välsignad. Från Abraham kommer ett folk, Israel, eller hur? Från det folket kommer Jesus Kristus, som det står, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den helige ande och född av jungfru, judinnan Maria. Hon var en Abrahams efterkommande. Som på grund av att Abraham inte ger upp, på grund av att han inte som tar sitt pick och pack och sticker hem, så blir han till välsignelse för dig som sitter här idag och som har tagit emot Jesus Kristus i ditt hjärta. Du kan tacka Abraham för det. Och om inte du ger upp, om inte du ger med dig, om inte du tänker att det blir ingenting med mig, så finns det människor som i evigheten kommer att tacka dig. för det lilla lilla du gjorde. Så är det. Till dig som känner dig misslyckad, barnlös och som kämpar med din tro och din kallelse, det ska vi be för idag. Jag skulle vilja be att du får som Abraham fick. Titta upp mot stjärnorna. Nu blir det så lite poetiskt här om ni kommer med. Titta upp mot stjärnorna en klar senhöst eller vinterkväll utan att då drabbas av depression som vi talade om tidigare. Och att du ska få räkna de där stjärnorna. Precis som Gud utmanar Abraham att göra. Alltså nu menar jag att du ska gå ut. Jag brukar göra det ibland. Hem i Sundom. Nu lyser det så mycket växthus där som man kan se snart dina stjärnor. Men i alla fall, en stjärnklar natt kan man gå ut. Ska man räkna stjärnorna. Ska man säga att Gud du har lovat att välsigna mig. Gud du har lovat att jag ska bli till en välsignelse. Världen väntar på dig. På lilla dig. Att du ska sträcka dig ut i tro och ta emot det som Gud har gett åt dig. Det finns människor där ute som du ska få göra en skillnad för. Du ska inte behöva gå ensam. Du ska bli välsignad och du ska få bli till en välsignelse. Ska vi resa på oss? Evangeliet är inte för dem som känner sig starka i första hand, utan det är för dem som känner sig svaga, som känner sig kanske misslyckade, som kanske känner sig att man räcker inte till. För dig är evangeliet skräddarsytt, därför att det talar om hopp och framtid i ditt liv, oberoende var du befinner dig, hur långt det har gått i ditt liv, hur i början du är med ditt liv, hur mycket du har lyckats med, hur mycket du har misslyckats med. Det finns en möjlighet för dig att börja idag och vara till välsignelse för andra människor. Vi ska be för dig idag. Jesus, vi tackar dig. Herre, för att du har berett ett underbart liv för varenda en som är här i den här salen. Jesus, jag tackar dig för att det finns ingen här som är bortglömd, som är utelämnad, Jesus. Det finns ingen heller här som du har förkastat, som du har gett upp hoppet för, Herre Jesus. Utan varenda en av oss, vi får bli som Abraham. Få tro på dig. Oberoende av hur det ser ut runt omkring oss. Herre Jesus, jag ber för var och en som finns här. Jag ber för konkret för dem som har barn eller föräldrar som inte tror på dig. Herre, jag ber för dem, Herre Jesus, som kanske länge har bett för sina släktingar. Herre, jag ber att du ska använda dem som ett redskap för välsignelse. Herre, jag ber att du ska ge dem idéer, tankar och påhitt, Herre Jesus. Hur de på ett konkret sätt så att kunna förmedla din kärlek till dem som de möter. Herre, jag ber för varje lifegruppledare. Jag ber för varje lifegrupp, Herre Jesus. Att vi ska få vara med och se hur människor kommer till dig. Hur människor blir välsignade av dig. Och hur människor får bli till en välsignelse. Fader, lär oss av Abrahams liv. Att det aldrig är för sent. Det aldrig är omöjligt. Trots att vi är ofullkomliga så har du tänkt fantastiska tankar om oss. Herre, vi välsignar varandra just nu. Herre, vi välsignar varandra inte med fördömelse eller med att trycka ner varandra, utan med ett framtid och hopp, med möjlighet, Herre. Herre, låt oss ge varandra, Herre, ett leende, ett vänligt ord, ett lyssnande öra, en komplimang och en omtänksam handling. Herre, låt den välsignelse som du vill strömma genom oss, låt den bli konkret och verklig. Herre, vi välsigna varandra. Vi välsignar den tid som vi går in i, Herre Jesus. Låt människor i den här staden få höra vittnesbördet om dig av enkla människor. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.